Tack lovsångsteamet, underbart. Tänkte ni på att Robert spelade både trummor och bas? Ja, några gjorde det. Tycker jag har varit en applåd faktiskt. Det är en ny nivå. Ja, det händer i Pingstkyrkan. Häftigt.
Han sjöng också.
Han sjöng också, det glömde jag säga. Förlåt Robert, det var tre saker. Underbart, underbart. Oj, oj, oj. Jag vill också bara stryka under nästa söndag när Camilla Olsson kommer hit. Jag har förmånen att få lära känna Camilla lite grann i olika pastorssammanhang och pastorsträffar. Och en helt fantastisk människa som är så inspirerande. Och tillsammans med sin man Anders så har hon många, många års erfarenhet av att stå i ett växande församlingsarbete. Och på plats efter plats där de har varit så har församlingarna liksom exploderat och vuxit. Och jag är väldigt förväntansfull på nästa söndag när hon kommer hit. Så hoppas att du har möjlighet att vara här då. Det kommer bli en höjdpunkt tror jag. Men det här ska nog bli bra där med. Vi har en ny predikoserie som vi drar igång. Jag fick mitt första möte med Gud när jag var ungefär 13 år. Det var liksom första gången jag fick uppleva själv Guds närvaro och Guds kärlek. Och sen den dagen så har en bön jag har haft sen den dagen har varit: Gud, jag vill ha mer. Jag vill lära känna dig mer. Jag vill upptäcka mer av vem du är. Och min önskan är att det ska vara min allra djupaste, starkaste längtan i livet. Att få lära känna honom mer. Och jag tror att vart vi än är i vår vandring med Gud, om du har gått med Gud i liksom längre än vad andra av oss har levt, eller om du kanske kom till kyrkan för första gången idag, så tror jag att vi har alla det gemensamt att det finns en inbjudan från Gud att få komma närmare honom och att få lära känna honom mer. Och det är lite vad den här gudstjänstserien kommer handla om. Vem är Gud? Vem är han egentligen? Han har gjort sig tillgänglig genom Jesus för att få lära känna honom. Och vi kommer under ett antal söndagar, lite utspritt under våren, lyfta fram olika egenskaper, karaktärsdrag som Gud har. Och min förhoppning är att det ska få bli ett tillfälle för oss alla, vart vi än är i livet, att få upptäcka mer av vem han är, att få lära känna honom och att vi ska få en fördjupad relation med honom. Låter väl gott? Och jag kan säga på en gång att vi kommer inte kunna ge en heltäckande bild av vem Gud är på sju söndagar. Inte ens på en söndag kommer jag kunna ge en heltäckande bild av vem Gud är. Han är större, han är mer mångfacetterad än vad vi kan greppa och förstå. Så det kommer alltid kunna finnas vissa aspekter av Gud som inte kom med. Okej? Så att ni vet om det. Men ändå någonstans så vill vi teckna en bild av vem vår Gud är. Och det spelar faktiskt roll vilken bild av Gud du och jag har. Vad vi tänker om Gud, vem vi tror att han är, påverkar hur vi relaterar till honom, hur vi närmar oss honom. Och det finns ju olika liksom sätt vi kan tänka om Gud, olika bilder vi kan ha om Gud. Här är några som vi kan tänka. Vissa människor tänker att Gud är gubben uppe till vänster. En arg, dömande Gud som är ute efter att sätta dit mig. Med blixten i hand redo att kasta den mot mig när jag gör minsta fel. Om jag har den bilden av Gud så kommer jag försöka hålla mig borta från honom. Därför att en sån Gud vill jag inte ha någonting med att göra. Andra människor kan tänka att Gud är den här förvirrade, lätt förvirrade mannen på ett mål någonstans långt borta. Och om det är min bild av Gud så kommer jag inte tro att han är intresserad av mitt liv. Jag kommer inte tro att han har någonting att bidra med in i mitt liv. En frånvarande, lätt förvirrad man. Vissa tänker Gud som en jultomte som kan ge oss goda grejer. Om det är min bild av Gud så kommer jag bara be honom om saker som han kan göra för mig. Men jag kommer inte söka den relationen som han vill ha med mig. Andra människor kan tänka att Gud är som en nalle. Han är bara liksom mysig. Och det var så gott med Gud. Om det är min bild av Gud, han är en teddybjörn, så kommer jag inte ha den vördnaden och respekten som Gud förtjänar i min relation till honom. Så vilken bild vi har av Gud påverkar hur jag närmar mig honom. Hänger ni med på den tanken? Det påverkar hur jag ber, det påverkar om jag vågar öppna mitt hjärta för Gud eller inte. Och det påverkar också hur jag förstår saker som händer omkring mig. Om jag tänker att Gud är en Gud som är ute efter att straffa mig och sätta dit mig om jag gjort någonting fel, då kommer jag tolka negativa saker som händer omkring mig som att men Gud är ute efter mig. Den här situationen, den här sjukdomen eller vad det nu är, det är nog Gud som har sänt den i mitt liv av någon anledning. Om jag har den föreställningen så kommer jag tolka det som händer på ett visst sätt. Om jag istället har en bild av att men Gud är på min sida, Gud är god, Gud vill hjälpa mig i allt som jag möter, så kommer jag i samma situation ha en helt annan respons där jag istället vänder mig till honom. Så det avgör så mycket vilken bild vi har av Gud. Och idag så är temat, som ni har sett om ni är på Instagram, att Gud är god. Gud är god. Så grundläggande och basalt egentligen. Men så viktigt och revolutionerande när vi verkligen vågar tro det. Att Gud är god. Att han är för dig, att han är på din sida. Det här är någonting som slås fast redan i det första kapitlet i Bibeln. När Gud skapar världen i första Mosebok 1:31. Så står det så här att Gud såg på allt som man hade gjort. Och se, det var mycket gott. Och det blev afton, det blev morgon den sjätte dagen. När Gud har skapat världen och tittar ut över vad han gjort, så konstaterar han att det här är riktigt bra. Det här är mycket gott. Det här är innan människan har vänt sig bort från Gud. Det här är innan människan har släppt in synd och elände i världen. Så var Guds ursprungliga design, Guds liksom syfte, Guds tanke var mycket gott. Gud är god och han gör gott. Han kunde inte ha gjort ett bättre jobb med att skapa den här världen. Det kunde inte ha gjorts bättre. Gud är god och han gör gott. Hans syften och planer är goda. I psalm 145 så beskriver kung David Gud så här. Ser ni den texten? Ja, ni gör det. Ja. Herren är nådig och barmhärtig. Sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla. Och förbarmar sig över alla sina verk. Och så hoppar vi till vers 13. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt välde består från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Detta är ju väldigt goda nyheter. Han är nådig, sen till vrede, stor i nåd. Han är god mot alla. Han är kärleksfull i allt han gör, trofast i allt han säger. Vilken Gud vi har. Han är god. Han vill dig väl. Han är på din sida. Han är inte emot dig. Han är inte arg på dig. Han har goda tankar och planer för dig. Jag kommer marinera dig i de här sanningarna idag. Om vi vill veta hur dan Gud är, så det första platsen att liksom leta på, om vi vill försöka förstå hur Gud är, så är att se på Jesus. För att Jesus kom för att uppenbara fadern för oss människor. Jesus säger själv i Johannes 14 när han pratar med sina lärjungar. Så säger han, har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus, en av lärjungarna, sa, Herre, vis oss fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte om mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan ni inte det, så tro då för gärningarnas skull. Den som har sett mig har sett fadern, säger Jesus. Han uppenbarar fadern för människorna. Det är ett av hans liksom uppdrag när han kommer till jorden, att visa oss människor hur dan Gud är. Och ibland så kan vi tänka så här att om Jesus är god, men Gud fader, kan vi ibland tänka, men han är lite strängare än Jesus. Han är lite strängare, han är lite mer strikt, lite mer hård. Och så kommer Jesus och försöker liksom få fadern på bättre tankar på något sätt. Nu raljerar jag lite. Men förstår ni den tanken? Ibland har vi lättare till att Jesus är mild och god. Men en annan bild av Gud fader. Men Gud är inte splittrad. Det finns ingen konflikt inom gudomen. Jesus uppenbarar vem fadern är. Och när vi ser på Jesus, när vi ser på hans liv, på hans gärningar, på hans ord, så ser vi att han är god. Han är ingen mes. Han backar inte undan, han står för det som är sant. Han kan vara obekväm, men han är god. Det är han. Han förbarmar sig över den som är svag. Han välkomnar den som andra stöter bort. Han förbarmar sig över syndaren. Han botar den sjuke. Han sänder inte sjukdom för att lära människor en läxa, utan han botar den sjuke. Han sänder inte stormar för att straffa städer, utan han stillar stormen. Det är vad han gör. Hebreerbrevets författare uttrycker det så här: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt med sitt mäktiga ord. Alltså sådan far, sådan son, och sådan son, sådan far. Så om vi har någon föreställning om Gud som vi inte kan hitta i Jesu liv, så tror jag att det finns en anledning att tänka en gång till. Är det här verkligen hur dan Gud är? Om vi inte kan se det i Jesus. En vanlig fråga när man kommer in på det här temat är ju: om Gud nu är god, hur kommer det sig då att världen ser ut som den gör? Hur kommer det sig då att det här och det här har hänt mig? Hur kommer det sig då att det här och det här händer? Och jag tror att vi är många som har varit med om kanske tragedier i våra liv, kanske närstående som drabbats av sjukdom, kanske gått bort, kanske att vi har bett för olika situationer där vi inte har sett det bönesvar som vi önskade att få se. Och så står jag ändå här och säger: Gud är god. Hur ska vi kunna förstå det? Jag önskar att det fanns ett enkelt trepunkts svar, men jag tror inte alltid att det är de enkla svaren som hjälper oss allra mest. Jag tror inte det, men jag tror så här: jag tror att Gud är god. Och jag tror att Gud är allsmäktig. Men jag tror inte att han kontrollerar allt som händer. Jag tror att han har gett människan en fri vilja. Och han har satt dig och mig, om vi som är troende, att vara hans ambassadörer i den här världen. Allt som händer är inte Guds vilja. Jag tror inte det. Det finns saker som händer som inte är från Gud. Men vi förstår inte allt, och jag tror att vi behöver ha en relation med Gud som har utrymme för det där som vi inte helt kan greppa, det där som vi inte helt kan förstå. Jag tror det hör till sakens natur när vi har med en Gud att göra, att vi inte förstår allt. Men det vi inte kan göra, tror jag, det är att skapa en liksom en teologi, en bild av Gud utifrån våra erfarenheter, utan att det behöver vara byggt på Guds ord. Och därför har jag en envis övertygelse om att Gud är god. Att han vill och kan bota, att han vill och kan gripa in i våra liv. Okej. Okay. Gud är god. Det är den han är. Det är den han säger att han är. Och det är min erfarenhet att också i svåra stunder, också när livet drabbar en, så är han där med sin godhet, med sin tröst, med sin kraft. Men också så många gånger har jag fått se hur Gud också griper in när det behövs som mest. Hur han botar den sjuke, hur han vänder situationer som man trodde var helt hopplösa, kan han vända in ett ögonblick till någonting gott. För han är så god. Gud är god och han är också en god far. Johannes 1:12 säger att åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Så om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta så betyder det alltså att du är ett Guds barn. Att han ser på dig som sitt barn. Att Gud är din far. Och den här uppenbarelsen som Jesus kommer med till människorna, att Gud är en pappa, var på den tiden en fullkomligt revolutionerande tanke. Och som han har gett trubbel för. Men han säger det gång på gång, Gud är vår far. Och han lär sina lärjungar att när ni ber till Gud, när ni relaterar till Gud, så gör det gör till en far. Han lär dem att be i Matteus 7 att vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Så det Jesus säger här att på samma sätt som ni känner inför era barn att ni vill dem det bästa, att ni vill ge dem det goda, att ni vill dem väl, ni vill att det ska gå bra för dem. På samma sätt och ännu mer tänker Gud om er. På samma sätt och ännu mer. Och det är en faders kärlek som går djupare än mänsklig kärlek och djupare än mänskligt föräldraskap. Ibland kan det vara problematiskt att tala om att Gud är en far därför att vi har så olika erfarenheter av vad det är. Vissa har en jättegod liksom, goda minnen från en underbar barndom med mamma och pappa som älskade dem. Andra har inte det. Och när vi säger att Gud är en god far så kan det vara svårt att ta in. Jesaja 49:15 säger så här: kan en mor glömma sitt lilla barn? Att förbarma sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag inte dig. Alltså det naturliga svaret på frågan, kan en mor glömma sitt barn? Nej, men även om, för det händer ju. Även om hon skulle glömma, så glömmer jag inte dig. Guds faderskärlek till dig går djupare och längre än en mammas och pappas kärlek. Han är den perfekte fadern. Han är den perfekte fadern för dig. Så oavsett vilken erfarenhet du har av vad en förälder är, så vet att Gud är den perfekte fadern. Han lämnar dig aldrig. Det är en svindlande tanke, tycker jag, att Gud älskar min son mer än vad jag älskar honom. Och att Gud älskar mig på samma sätt, mer än vad vi älskar våra barn. Det är en svindlande tanke, men det är vad Bibeln säger. Han älskar oss djupare, längre, högre än så. Och jag inledde med att säga att Guds godhet är en av de mest grundläggande sanningarna om Gud, men också helt revolutionerande när vi vågar tro det. Och jag skulle bara vilja nämna några saker som jag tänker så här, att om Gud är god, om allt det här är sant, vad innebär det då för dig och mig? Vad betyder det här? Vad gör det för skillnad? En av betydelserna är att du är älskad. Du är älskad. Johannes 15 säger att så som Jesus säger så här, så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Det här är liksom ett steg längre. Han säger, ja, men jag älskar er mer än vad ni föräldrar älskar era barn. Och så ska han försöka förklara, men hur mycket älskar du oss då, Gud? Ja, men jag älskar er lika mycket som vi inom treenigheten älskar varandra. Alltså det går inte att ta in riktigt. Och vi läser att Gud är kärlek till sitt väsen. Och vi tänker oss att hur har de det liksom inom treenigheten, fadern, son och helige ande? Vi tror att de älskar varandra då. Ja, men det är klart att de gör. Och som fadern älskar sonen, Så älskar Gud dig och mig. Det är en, man får svindel. Och det här är en kärlek som kommer oss till mötes innan vi har gjort någonting för att förtjäna den. Romarbrevet 5:8 säger att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså medan du och jag fortfarande levde för oss själva, innan vi hade tänkt ägnat Gud en tanke, innan vi hade gjort någonting liksom för att förtjäna Guds kärlek, så var Gud redan där villig att ge sitt liv för dig. Den kärlek som ger innan vi har kunnat ge någonting tillbaka. Innan vi gjort någonting för att förtjäna det. Guds kärlek är en villkorslös kärlek. Det är sånt härligt ord tycker jag, villkorslös. Det betyder ju att det inte finns några villkor. Men jag älskar dig om du gör det här. Jag älskar dig om du älskar mig tillbaka. Jag älskar dig om du sköter dig. Nej. Jag älskar dig. Punkt. Det är en sån stor tanke. Så oavsett var du är i livet, oavsett hur ditt liv ser ut, oavsett om du tänker själv att du är värd den här kärleken eller inte, så är det ändå så att du är så älskad av Gud. Han har goda tankar för dig. Han har goda planer för dig. Han längtar efter dig. Den här villkorslösa kärleken som Gud har till oss kan vara ganska svår att ta till oss. När jag läste i Örebro, jag läste teologi i Örebro, så hade vi en uppgift som gick ut på att vi skulle undersöka människors benägenhet att ta emot en gåva. Har jag berättat det här förut? Någon nickar. Okej, då tar jag det snabbt. Vi skulle undersöka människors benägenhet att kunna ta emot en gåva. Så vi stod utanför en mataffär och stoppade i en 5-krona i kundvagnen när folk kom och sa: här, du kan ta den här kundvagnen. Och gång på gång så märkte vi folk att nej, det är bra. Jag tar min egen. Och var obekväma med att ta emot. Vi är inte vana med att få saker gratis. Vi vill förtjäna, vi vill göra rätt för oss. I det här livet så fungerar det så att om jag är duktig, om jag är snäll, så får jag också det tillbaka. Och det är såklart bra att vara snäll. Det är såklart bra att vara duktig. Men ibland så översätter vi det här mellanmänskliga förhållandet till Gud också. Att ja, men Gud älskar mig om jag gör det här. Och nu har jag inte gjort det här, då kanske inte Gud älskar mig. Jag tror ni förstår vad jag försöker säga. När jag verkligen förstår att jag är älskad av Gud villkorslöst, så finns det en sån trygghet i det. Det finns en sån vila och en sån frihet i att veta att vad som än händer så är jag älskad av honom. Ingenting kan förändra det. Ingenting jag gör, ingenting någon annan gör kan förändra det faktum att jag är älskad av honom. Då spelar det mindre roll vad andra människor tycker och tänker om mig. Och då behöver jag inte vara rädd för någonting. Första Johannesbrevet 4 säger att den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Jag behöver inte leva i oro och fruktan om jag vet att jag älskar av Gud. Det är för att det betyder allt. Okej, du är älskad och Gud är för dig. Romarbrevet 8 säger så här: vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka allt med honom? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Gud är på din sida. Och det här är viktigt tycker jag när vi ber. När vi ber för olika situationer, när vi ber för människor, kanske för någonting som är i vårt eget liv. Att veta att Gud är för mig. Gud är god. Ibland så kan vi tänka så här, men nu gäller det att jag övertygar Gud om att det här är en bra idé. Nu gäller det att jag övertygar Gud, övertalar honom om att göra det här som jag behöver. För att vi inte är helt övertygade om att att Gud också vill. Men det gör en sån skillnad när jag landar i att, ja, men Gud är god, han vill. Han är mer intresserad av att se Guds rike bryta fram i Kungsbacka än vad jag är. Eller du är. Han är mer intresserad av att se den här människan jag ber för, att den ska få möta Gud och få förvandlat liv. Han längtar efter det mer än vad du och jag gör. Den här människan som lider av och hårt drabbad av sjukdom, han längtar efter att den här människan ska få ta emot frihet ännu mer än vad du och jag gör. Det här är ju hans älskade barn. Det gör en sån skillnad, tror jag, när vi har den förvissningen när vi ber för något. Gud är god. Han är på gott humör. Han har haft en bra morgon. Och han vill detta. Ska vi se vart det stod någonstans. I Matteus 8 så kommer en man till Jesus som är drabbad av spetälska. En väldigt smittsam sjukdom. Hudsjukdom. Som man skulle hålla sig borta från för att inte bli smittad. Kan vi relatera till dessa dagar. Så kommer han till Jesus och så säger han: Jesus, om du vill så kan du göra mig ren. Om du vill. Han var inte säker på om Jesus verkligen ville detta, men han sa: om du vill så tror jag att du kan göra mig ren. Och Jesus svarar honom fyra ord som jag tror ekar genom alla tider. Han säger: jag vill bli ren. Jag vill. Han vill. Jag tror det. Och det gör någonting med oss när vi har det i ryggen. Okej, orkar ni med en god nyhet till? Att Gud är god, han är vår far, betyder att du är älskad. Det betyder att Gud är för dig, och det betyder också att du är alltid välkommen. Du är alltid välkommen till hans faders famn. Så alltid öppen för dig. Det är aldrig för sent att springa in i hans armar. Förra helgen så var vi bortresta. Jag och min fru och min familj. Vi var uppe hos mina föräldrar och hälsade på uppe i Värmland. Och då åker man ju E20 upp norrut. Och när man passerar Mariestad så vet man att nu är det en dryg timme kvar. Vi ska vara där över helgen och ska berätta någonting som inte hände. När vi passerade Mariestad så vände jag mig inte till Sara och sa: hoppas verkligen att de tar emot oss nu. Hoppas verkligen att vi får komma in, att vi är välkomna. Och så började jag inte fundera så här, undra vad jag ska säga när jag ringer på dörren och mamma öppnar. Kanske att jag skulle liksom falla på knä och säga: mamma, förlåt att jag inte hört av mig på flera dagar. Förlåt att det var så länge sedan jag var här. Hade jag gjort det hade mamma bara tittat på mig. Så här, vad gör du pojk? Maten kallnar. Kom in. Jag tänkte inte de här tankarna. Istället när jag passerade Mariestad så tänkte jag: undra vad det blir för mat. Undra om mamma har ordnat. Därför att jag vet att jag är välkommen. Jag vet att det är en plats där jag är hemma. Jag vet att jag kan vara trygg. Jag behöver liksom inte fråga om lov. Jag vet att jag kan titta i kylen om det finns något gott. Det är okej. Okay. Jag är en son i huset. Och det här gäller dig och mig också. I din lägsta stund. När du är på botten. När allt rasar. När kanske människor omkring dig inte längre vill kännas vid dig. När liksom allt faller. När du tycker att du är på botternas botten. Så är du välkommen till Gud. Så finns det en famn som alltid är öppen. Och det är Guds famn. Ibland så tänker vi att innan jag kommer till Gud så måste jag fixa till det här. Jag måste få ordning på mitt liv. Jag måste kompensera det jag har gjort med att på något sätt kanske läsa lite extra mycket Bibel innan jag går till kyrkan för att liksom väga upp. Det är ungefär som att klippa sig innan man går till frisören. Det är liksom, det är både dumt och onödigt. Du behöver inte det. Du får komma som du är. Är det någon som klipper sig innan man går till frisören? Om det är väldigt illa. Nej. Vad sa du? Städar innan man får städhjälp, precis. Det kanske några gör. Ja. Okej, jag ska landa det här. Det spelar roll vilken bild vi har av Gud. Det spelar roll vad vi tänker om honom. Jag tror att det kan få en dag där vi kan få lägga ifrån oss vissa felaktiga föreställningar som några av oss kanske bär på om vem han är. Kanske att du har sett den här farbrorn med blixten i högsta hugg framför dig. Kanske du har tänkt honom som den här förvirrade mannen på ett moln långt borta. Jag tror att det är tid att få lägga ner vissa bilder, att få omfamna att Gud är god. Att Gud är för dig. Jag tror också att det här är en dag där vi får ta emot hans godhet. Vi får springa in i hans armar. Psalm 34 säger så här. Ah, just det, där var den, ja. Den var på förra. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. Ja. Psalm 34. Smaka och se att Gud är god. Salig är den som flyr till honom. Idag kan du få smaka och se att han är god. Idag kan du få öppna, kanske istället för din mun, öppna ditt hjärta. Och få ta emot hans godhet. För första gången eller för hundrade gången. Salig är den som flyr till honom, står det. Ibland när vi känner oss trängda i livet, ibland när saker händer, vi känner oss pressade, stressade, så har vi människor nästan alltid en förmåga att vilja fly till olika saker. Vissa flyr in i jobb, vissa flyr in i tv-serier, andra flyr in i kanske olika typer av beroenden. Men Gud säger, salig är den som flyr till mig. Som när det liksom är pressat kommer till mig, till mina öppna armar. Jag tror att det finns några idag, du känner att jag är på flykt. Jag är på jakt efter någonting för att bara komma bort från allt som pågår i livet. Du får fly till honom. Du får fly in i hans armar. Han är god, han är för dig. Hans armar är öppna för dig. Okej, vi ber och så får vi höra en sång. Herre, tack för den du är. Jesus, tack för att du kom för att uppenbara för oss människor vem du är, vem Gud är. Tack att du är god. Och Herre, vår tanke svindlar ibland när vi försöker förstå hur mycket du älskar oss och hur god du är. Men jag ber att vi alla idag skulle på ett nytt sätt få smaka på din godhet. Skulle få smaka på vem du är, att du, hur god du är. Jag ber för dem av oss som har felaktiga föreställningar om dig. Att det skulle få falla till marken idag. Att du skulle få komma och omforma hur vi ser på dig med din kärlek. Tack Jesus. Tack för den du är. Amen.